Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Test, test, test. Victor, är du med?
Jag är med.
Fan vad bra. Och då ska vi trycka på den här också. Så, nej, vi kan inte vänta på Englund nu. Klockan är ju massor. Han skulle varit här. Det är nog bussstrul. Så vi tutar och kör. Vi säger jag, för att jag är inte själv i den här studion. Välkomna ska ni vara till ett specialavsnitt av Eskilstuna Kurirens sportpodd. Vi har en gäst idag. Han heter Viktor Eriksson. Välkommen, Viktor.
Stort tack.
Du... Ja, men vi tar väl det från början. Jag tänkte liksom inleda här med att du tränade division 2 damer 2007 och idag 16 år senare så ska du åka med herrlandslaget, A-landslaget i fotboll på en januariturné. Hur känns det när jag säger det?
Nej, men det är klart att det är lite surrealistiskt förstås om man tänker tillbaka de första åren där i ens första stapplande år som fotbollstränare och i Eskilstuna United, eller Slagsta United som det,
just det,
division 2-laget också där i början hette. Så att det är klart att man inte kunde riktigt se det här framför sig. Jag tror inte ens man vågade drömma så. Men ja, där är det. Jag ser väldigt mycket fram emot det.
Mm. Du, ska vi... Vänta nu måste jag tänka.
Ho, 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 ho! Merry Christmas!
Johan Englund, välkommen!
Wow, wow, wow. Det känns som att det är jag som är gäst.
Ja, och det där, fan var du inte världen där. Vad kul att du kom. Vi pratade just om, det var Victor som hade koll på att de hade ändrat, du sa det, det var ju de igår. Tabellerna.
Ja, absolut. Ja. 10 december.
Lackade ur. Bussen gick en kvart tidigare och det var inte jag beredd på.
Nej.
Men här är jag.
Bra.
God och glad kexchoklad.
Ja, vad härligt. Du har knappt missat någonting. Jag har ställt en fråga till Viktor. Mm. Men nu tänker jag att för de som inte vet vem Viktor Eriksson är, hur skulle du beskriva dig själv?
Ja, från Eskilstuna, från Skogstorp, rättare bestämt. Bor där nu igen, sedan ett år tillbaks ungefär. 38 år, har jobbat med fotboll nästan hela livet. Först i Skogsuppskoj för min moderklubb och sen i Eskilstuna United i väldigt många år och sen 2018 på Svenska Fotbollförbundet.
Mm. Spelat också väl?
Spelat har man ju, det har de flesta gjort sådär, men jag var ingen större fotbollsspelare alls utan slutade spela ganska tidigt när jag var 20-21 någonstans när jag märkte att min fotbollskarriär kommer inte bli mycket av. Sen har jag slarvat ju med några matcher till lite med AC Primavera. Numera nedlagda klubben, va?
Just det.
Men var med och startade den med några kompisar.
Ja.
Och gjorde väl några matcher och blev några seriesegrar. Även om det inte var min förtjänst alla gånger. Men det är alltid roligt att spela fotboll förstås. Men någon större fotbollsspelare var jag inte.
Vilken var din sista klubb då som du spelade i?
Ja, det var AC Primavera.
Det var AC Primavera. Ja. Men när du kände att...
Jag spelade i Skogstorp som ung, gick till BK Sport. Sen spelade jag i Eskilstuna City i juniorasvenskan. Och efter det var jag tillbaka i BK Sport en liten sväng när jag var i Stenkvista och i Skogstorp.
En riktig liten klubb.
Mm. Jag säger det.
Klubb.
Nej,
men det sa jag inte. Men du har ju ändå hoppat runt med många, många lag.
Jo, men så blev det lite. Och det är klart att jag gick på rekgymnasiet och på fotbollsgymnasiet där. Och det är klart att där och då fanns det ju någonstans en dröm och en vilja någonstans att ge sig själv chansen att försöka bli så bra som man kunde bli. Och där var väl någonstans de klubbbyterna, inte på slutet där, och till just Stenkvist och Skogstorp och Primavera. Då hade väl de tankarna lagts ner, men just till BK Sport och spelade som då hette Pojkallsvenskan och sen till Eskilstuna City och spelade juniorasvenskan. Där fanns det fortfarande ett driv mot att försöka bli elitfotbollsspelare och den drömmen någonstans, men den dog ut.
Ja. Vilken är klubben i ditt hjärta om man kokar ner i till stan? Har du någon så här, riktigt, så här?
Egentligen inte. Det är ju Skogsups Golf. Ja. Så det spenderade väldigt mycket tid på Orliden där ute när jag var liten.
När det var riktigt gräs.
När det var riktigt gräs, ja, och grus för den delen. Men nu har det blivit en fantastiskt fin idrottsplats där. Och som jag förstår, en välmående förening med många ungdomslag och så. Så att det är ju den klubben som jag har väldigt mycket att tacka för, förstås. Mm. Men också Eskilstuna United, förstås. Jag var väldigt många år där och trivdes otroligt bra under de åren. Och det är klart att jag fick chansen som relativt ung på relativt hög nivå. Och det har jag mycket att tacka dem för också, förstås.
Men alltså, när känner du att fan, tränare, kul?
Egentligen så har jag alltid varit lite intresserad av ledarskap. Låter ju lite högtravande nu så att säga, att man var där när man var 15 år. Så. Men jag har alltid varit ledare på sommarfotbollsskola varje år. Och även när jag spelade i pojk- och juniorfotboll så var jag tränare för ett ungdomslag. Så hade jag alltid det där lite i bakgrunden som en del av mitt fotbollsspelande. Och sen på Reken gymnasiet där under Kinnmark, du gick ju där, mm-hmm, där också. Så klart odlades intresset för idrott i största allmänhet, men fotboll har alltid varit min sport. Så efter gymnasiet var jag ganska fast beslutsam att det är inom idrotten jag vill jobba. Men jag hade inte så stora tankar på att bli fotbollstränare egentligen. Utan,
vad skulle du bli då, menar du?
Bra fråga. Jag har inget bra svar på det. Men någonstans, det är svårt att säga, eller i alla fall för mig då, att jag vill bli elitfotbollstränare. Eller jag vill bli tränare och det ska vara mitt jobb. För det är ju ganska få sådana fotbollsjobb i landet. Utan det var snarare liksom att jobba med föreningsutveckling, utbildning. Sen vad det skulle vara, det hade jag nog inte riktigt... Den vägen hade jag inte stakat ut. Men då pluggade jag sportmanagement på GH i Stockholm efter gymnasiet. Och sen fick en fråga från Kent Nyström, som var lärare på Reken gymnasiet, om jag ville bli tränare i Eskilstuna United. Och sen tackade jag till det, och ja, på den vägen är det.
Men du stod inte där då och sa att om 15 år då kommer jag åka med A-landslaget till januari-turnén och vara assisterande tränare.
Nej, absolut inte. Och så målinriktad skulle jag inte säga att jag har varit i min yrkesroll av att vara fotbollstränare. Däremot så har jag ju de senaste 20 åren lagt väldigt mycket tid på min fotboll och de lag och de föreningar jag har jobbat i för att det ska bli så bra som möjligt. Men jag har inte riktigt stockat ut någon väg och har haft massa mål och så, utan försökt... ta varje säsong och dess utmaningar så som de kommer.
Det har man ju förstått, Viktor. Vi är ju lite bekanta och har lite bekanta gemensamma vänner och så. När man pratar runt, och även när man pratar runt med folk på tidningen och så här, liksom, att du verkligen sover, äter och, ursäkta franskan, skiter fotboll. Blir det aldrig tråkigt? Tröttnar du aldrig?
Nej, egentligen inte så. Däremot så skulle jag väl säga de senaste, alltså sen jag började jobba på Svenska Fotbollförbundet, vilket är ju ett fotbollsjobb som är väldigt mer likt ett vanligt jobb. Så att man har ett kontor med massa arbetskollegor, man går dit, man jobbar och sen åker man hem.
Ja, jobbar man? Står man och vänder blad eller kollar man på fotbollsmatcher eller typ såhär, ja, det är så den matchen går, Atalanta eller hur?
Nej, men det är klart, som jag som idag jobbar med U21-landslaget, som är en del av mitt jobb. Den andra delen är egentligen med spelarutbildning i stort. Så vi kan komma tillbaka till det där, precis vad det är sen. Men det är mer ett vanligt jobb. Man går dit, man jobbar. Sen är det ovanliga med jobbet att man då och då åker iväg 1,5-2 veckor och jobbar någon annanstans i något annat land och spelar fotbollsmatcher.
Trist.
Nej, det är den väldigt roliga delen av det. Medan man i en elitfotbollskontext så sitter man i ett ekorrhjul som snurrar. Och det snurrar hela tiden runt. Sen snurrar det lite olika fort beroende på hur bra det går och hur dåligt det går. Mm. Och det är ju någonstans någonting som jag inte saknar så mycket med den klubbtillvaron. Men jag är också mycket äldre nu. Men när jag jobbade, de åren jag jobbade i Eskilstuna United, så gjorde inget annat än att jobba i princip. Jag...
Nej, men du satt ju på nätter och kollade klipp, Victor, liksom. Du sov ju knappt.
Ja, ja, men det är inte... Det här låter ju liksom lite... Det är inget unikt med mig, så, tyvärr. Utan det är inget... Det kan nog de flesta tränare skriva under på alla möjliga olika nivåer. Man har ju sina utmaningar vart man än är. Det är klart, jobbar man heltid med någonting så har man lite fler timmar att lägga på fotbollen. Men är man tränare i vad det må vara för division, kommer man lite längre ner så kanske man har ett vanligt jobb vid sidan av. Så får man lite färre timmar att lägga på fotbollen. Så de gör också samma jobb. Och fotbollen har ju den naturen lite att, eller idrotten i stort, att det tar ju liksom aldrig riktigt slut. Ska man möta en motståndare kan man ju se en match till. Ska man värva en spelare kan man ju titta på några klipp till på den spelaren.
Eller? Det låter som fotbollens svar på Andreas Stockenberg. Det känns som att han också hela tiden bara, det är handboll. Det är handboll, handboll, handboll. Och kan kolla på en division 7-match.
Ja, Stocken är väl lite mer... loose cannon än Victor, känns det som. Förbundet kontra, alltså Stocken skulle ju aldrig någonsin sätta en fot på ett förbund.
Nej, men alltså, nu, det var bredpensel.
Okay.
Fast jag känner liksom att idag är jag mycket mer balanserad i mitt sätt att jag tittar på väldigt mycket fotboll, men mestadelen tittar jag på saker som jag behöver titta på i mitt jobb för att titta på spelare, men också just bara för att det är kul att titta på fotboll, men det kan lika gärna vara handboll som pågår mästerskap nu, så jag är liksom idrottsintresserad, eller om det är skidor på tv, så att det är inte alls lika insnöat som det har varit.
Men det är inte så heller att fotbollen, nu jobbar du med det på förbundet och det har varit landslag och så vidare, och nu är du assisterande djursätt, ska vi säga, men ni ska ju hoppa in och vicka lite på januariturnén för A-landslaget. Det är inte så att när man jobbar med fotboll, bara fotboll, att det blir så att man kanske inte sätter sig en lördag klockan 4 och kollar på en Premier League-match liksom.
Ja, men så kan det vara. Alltså, absolut. Att man... jag ska inte säga att vi är trött på fotboll, men eftersom det är så, när allsvenskan rullar också och det är x antal allsvenska matcher som vi behöver se för att följa våra spelare, då är det klart att den genomsnittliga Premier League-matchen som är i lunken någonstans, den är inte jag så intresserad av. Nej. Om det inte finns något extra, precis som vem som helst som vill titta på den matchen. Så att jag är lite mindre fotbollsnörd i största allmänhet, men nörd i det som är mitt jobb egentligen.
Om vi backar lite så här, ditt första uppdrag, det var i Slagstad.
Ja, eller egentligen, jag hade tränat några ungdomslag innan så, men det ser jag egentligen inte som, det var mest vid sidan av när jag spelade och lite så att testa vingarna och prova lite tillsammans med några föräldrar där. Men så fick jag ju frågan att bli tränare i Eskilstuna United, och då var upplägget så att representationslaget, alltså A-laget, spelade i Söderettan, om jag kommer ihåg rätt. Och sen hade de då ett farmalag som hette Slagsta United. Det var en sån tvåföreningslösning som, vad kan det vara, Hammarby TFF eller Olympic Malmö eller sådär. Så hade jag egentligen ansvar tillsammans med Patrik Dahlberg, hette han, som han hade ansvar för Slagsta, och sen var vi assisterande i A-laget i Söderettan. Så det som jag sa förut, att jag fick chansen att vara på en väldigt hög nivå direkt. Det var landets näst högsta serie. Okej, jag var assisterande. Men fick väldigt mycket, mycket förtroende. Och både träningar och matcher. Så det var ju... vi tränade ofta samtidigt, om jag kommer ihåg rätt. Men det var också dubbla matcher varje helg. Så det kunde vara Malmö på lördagen. Också något Stockholmslag på söndagen. Så fick väldigt en mängd träningar och mängd matcher. Var också lite instruktör på olika skolor som en del liksom i tjänsten när jag till slut började jobba i Eskilstuna United, som var året efter 2008.
Men hade du någon jobb eller var du bara tränare?
Mitt första jobb var, då jobbade jag i Skogstorps GOIF som sån föreningskonsulent.
Hur gammal?
Ja, det var 2007. Ja. Så jag pluggade det året, slarvade lite med studierna sista halvåret för att jag fick chansen att börja jobba i Skogstorps GOIF som sån föreningskonsulent. Så jag jobbade där ett halvår eller ett år innan jag började Eskilstuna United i en liknande roll, men lite mer fokus på fotbollen då.
Och du är för 85, så här är du 22, 23 någonstans.
Ja, stämmer.
Sen blev det 11 år i Eskilstuna United.
Ja,
väldigt lång tid. Det är lång tid. Hur var den tiden, om du tänker tillbaka?
Ja, otroligt rolig. Vi var många i klubben som jobbade väldigt hårt med olika utmaningar. Jag tror, jag har fått den frågan flera gånger, att det är väldigt speciellt att vara så många år förstås. Men det hände ju väldigt mycket under de åren. Det kom alltid någon ny utmaning. Oftast i form av en positiv utveckling. Men jag tror, nu har jag inte, jag skulle kanske kolla här så jag har lite mer. Men jag tror att vi åkte ur 2009 till division 2. Om något sånt. Och sen, så då spelade vi division 2 med Eskilstuna United. Där Slagsta United hade spelat i alla år.
Ja, just det.
Så, men därifrån så vann vi den division 2-serien och kvalade upp i ettan. Och sen spelade vi i norrättan något år. Sen slogs det ihop och blev en sån elitettan. Så då var vi tvungna att komma topp 6. Då var liksom det, ja, vi klarade det. Vi kom till elitettan. Så var det första året med elitettan. Så vann vi elitettan. Så blev det damasvenskan. Och så det hände någonting hela tiden i fotbollsvardagen. Det blev inte den... Nu är det söderrättan igen, eller nu är det norrättan igen för åttonde året. Utan det hände liksom någonting, både för mig och för oss som jobbade med laget, men också för föreningen i stort, så tog ju föreningen ganska stora kliv mot att bli en mer professionell fotbollsförening, elitförening, rättare sagt.
Hur känner du det som hände med Eskilstuna United för ett par år sedan? Det var ett och ett halvt då. Hur känner du? Alltså, United är väl ändå en bebis, vet jag inte, men alltså, liksom, du håller kanske klubben varmt om hjärtat liksom.
Ja, absolut. Sen det låter lite osentimentalt, men när jag slutade Eskilstuna United så släppte jag liksom kontakten helt nästan, förutom med några kompisar där som jag jobbade med. Men i övrigt så det är lite så jag försökte beskriva förut, att man är så insnöad att jobba med det man jobbar med. Jag bytte då från Eskilstuna United till att jobba med P17 till P19-landslaget, som är något helt annat. Jag tittar inte på damasvenska matcher som hjälper mig i min roll som förbundskapten för P19-landslaget. Utan då istället så, från att se otroligt mycket på damasvenskan och internationell damfotboll, så skiftade det till att se på våra främsta akademier och på P19 allsvenskan och på allsvenskan och superettan. Så. Men det är klart att jag har inte så mycket mer, eller jag har ingen mer bakgrund än vad ni har, eller vad som stått i tidningen så där. Men det är klart att jag upplevde att när jag lämnade Eskilstuna att det fanns en ganska god grund att stå på.
Och det var 2017,
alltså 2017 var min sista säsong där. Mm. Och det var inte, jag säger när jag lämnade, för att jag slutade då. Men, och det var inte jag som hade, jag var en del av liksom att bygga den grunden förstås. Men det fanns en god grund att stå på, skulle jag säga, utifrån sett. Och Eskilstuna United var ganska väl ansedd fotbollsförening i svensk fotboll. Och framförallt när det gäller damfotboll. Det var attraktivt att spela i Eskilstuna och det syntes också på läktaren, vilket förstås kommer med att man vinner fotbollsmatcher och det är kul att gå dit och titta. Så är det ju för de flesta fotbollslag, även om jag tycker vi kan se inga, man kanske inte ska dra jämförelser i övrigt, men om man tittar på allsvenskan herrar i år, så är det klart att det är några lag där som har verkligen slitit med att vinna matcher i serien, men där läktarna fylls varje helg för att de vill stötta laget, för nu behövs det som allra mest. Den supporten upplevde jag lite fanns i Eskilstuna också då, men det är klart att med det som har blivit sen, och jag vet inte riktigt, jag vill inte skjuta några skott, för jag vet inte vem jag ska skjuta mot och vad som hände.
Vi gillar ju annars när man skjuter skott.
Ja, men det förstår jag, det förstår jag, men det är svårt riktigt att förstå vad som hände.
Men de körde ju diket ganska rejält ekonomiskt, så kan vi ju säga, för att de liksom blev tvångsdegraderade. Hur upplevde du ekonomin när du var där då? För du var både tränare och sportchef, var du liksom både och ett tag. Du måste ändå ha haft insyn i den biten.
Ja, absolut. Alltså, det är klart att det var ju i perioder slitsamt med ekonomin, fast den var god. Den ökade ju ganska kraftigt såklart, från att spela division 2 till att spela i
Champions League.
Det är klart att det är två helt olika kostymer, men ändå liksom i i balans. Man gick plus något år, man gick minus något år, men det var liksom kontroll på grejerna. Och det, utifrån sett så har de blivit, upplevde jag att man nog blev lite fartblind. För det är klart att med de siffror som jag har sett och som är officiella, som med Svenska Fotbollförbundets analys av damallsvenskans ekonomi, så hade man ganska mycket större omsättning och intäkter nu på slutet innan det inte funkar längre än vad som var några år innan. Så på något på, man körde lite av vägen någonstans på vägen.
Man vill till och med tvåa i sponsorintäkter och ändå gick det inte alls.
Nej, så något har man gjort fel, vilket jag tycker var, alltså, det är ju väldigt synd, för någonstans är det ett resultat av någonting att man lyckas inbringa så mycket sponsorintäkter utan att jag har någon summa här i huvudet, men i Eskilstuna där man ändå får slåss lite med varandra, med handbollen och med speedwayen och AFC som är här, så det kändes som de hade ganska goda möjligheter att ta det vidare och etablera sig i en väldigt spännande utveckling som ju sker inom damfotbollen, både nationellt men också internationellt. Så ja, jag hoppas på att de lyckas ta ny sats och ta sig tillbaka.
Mm. När du var där då, vi var inne lite på det, nu stack Johan in med en fråga om United idag, och det får du göra. Du gör vad du vill. Ja, i din podd. Du sa att ni åkte ner i tvåan, och sen så var ni tvåan upp till ettan och sen så upp till allsvenskan då. Hur var den grejen att gå upp i allsvenskan?
Nej, det är klart det var otroligt stort, och eftersom det gick ganska, vi hade ju varit med om att det hade gått ganska dåligt några år innan, så det är klart att det var inte så att vi hade legat i toppen flera år i rad och sen till slut lyckades vi gå upp, utan det året som väl var 2013 så fick vi ihop ett väldigt starkt lag och ett kollektiv som någonstans funkade bra tillsammans, hittade ett spel som passade de spelarna som var där, och sen är det klart, det gör ju mycket med en grupp om man vinner fotbollsmatcher, och så fortsätter man vinna och det skapas en tro på det man gör och ett stort intresse, och ja, sen gick det vägen. Det var väldigt roligt.
Mm. Och sen blev det allsvenskan, och där gick det också bra. Det blev ingen seger, även om det var bra, ursäkta franskan, jävla nära. Var det bara ett år, eller var det fler än ni var där då?
Nej, det var väl egentligen ett år som det var riktigt nära.
Ledde att, va?
Ja, i perioder. Det var 2015, så det var vårt andra år.
Mm.
Där vi föll lite på målsnöret. Men som sagt, det var vår andra säsong. Och det ska man också ha med sig, att när vi gick upp så där satsade vi ju ganska mycket pengar. Alltså på, vi bytte ut en stor del av truppen. Byttes ändå ut. Eller framförallt så tillkom kom det nya spelare. Med ganska goda meriter och stor erfarenhet av elitfotboll. Så det var ju också en backning från hela stan med sponsorer och framförallt och samarbetspartner som var intresserade av att vi skulle vara ett slagkraftigt lag i damallsvenskan.
Ja, men så, det kommer jag också ihåg, att det var en bank som gick in med väldigt mycket pengar och övriga också. Och jag och Johan, vi har ju på gafflar om att jag tycker att man måste värva ihop ett lag, och Johan tycker att jag tycker inte alls likadant. Men det är ju så, ska du ha ett slagkraftigt lag så måste du ha cash och betala de lönerna som de bra spelarna vill ha. Och det kunde man ju inte på slutet.
Nej, och det är klart, förhoppningsvis i en välmående fotbollsförening, fotbollen kan jag väl mest, men jag tror elitförening i största allmänhet, så finns det ju någon balans mellan det där, att dels att man fostrar och utbildar sina egna spelare som är lokal förankring. Jag gillar inte när jag hör andra säga det, för det är ofta billigare att ha en lokal spelare än att värva in någon, vilket är ju ganska absurt egentligen, utan man ska ju betala för vad man får egentligen. Så om en lokal spelare är väldigt skicklig så borde den också få bra betalt. Men ofta ser det så ut för att den har någonstans ett socialt liv förankrat i stan, och unga spelare kanske fortfarande bor hemma, ja, och allt vad det kan vara. Men det är klart, på inom elitfotbollen så finns det en stor del, och korrelationen mellan hur mycket pengar du har och vart du hamnar i tabellen, den är ju så. Ju mer pengar du har, ju högre upp i tabellen hamnar du. Sen kan du alltid vara det laget som som hamnar högre upp i tabellen än vad du kanske borde sett till dina ekonomiska muskler. Det vill säga att du gör bra grejer med de resurser du har.
Det går att göra en IFK Värnamo liksom.
Nej, men absolut.
Det går att göra det, tror jag, men kanske något år bara.
Ja, det är svårt att, det är svårt att slå oddsen alltså varje år. Mm. Så är det ju. Men
du bara kolla på Varberg med Jocke Persson som tränare. Han hittar ju massa fynd och det går ju ett tag. Och sen så tar det slut när man blir av med de bästa spelarna också och försöker hitta nytt hela tiden. Det gick väl som det är lite AIC.
Ja, men du som du tycker ändå att du måste vara lite på min sida här. Jag vet ju också att det går att värva in, men du pratar ju om värvningar hela tiden. Så fort ja, pratar, det, om det är Guif Dam eller om det är AFC eller vilken klubb det är.
Men har man inte kvaliteten så måste man ju värva in.
Ja, men jag vet det. Men jag tycker det är så tråkigt. Och det känns som att du, Victor, lite ändå är en fotbollsromantiker du också. Och tycker att det är tråkigt att det ska, så det ska vara, att pengar ska styra. Eller?
Ja, det är klart att det är trist, men det är fakta. Sen är det klart att tränarens roll, sen i Eskilstuna United var jag också sportchef under en period, så satt jag på båda de här stolarna någonstans och diskuterade med mig själv. Men i tränarens roll ingår ju liksom att göra ett så bra jobb som möjligt utifrån de förutsättningarna som klubben ger en. Så. Och,
som du själv gav dig.
Ja, i mitt fall var det ju lite så. Nej, men så att lösningen är ju inte alltid att värva spelare. Så. Men och är man fotbollstränare tror man ju i alla fall lite på tränarens betydelse och processens betydelse av att träna varje dag och spela match och lära sig någonting från den matchen till nästa match. Det är där det går att trumfa några som kanske på pappret har bättre spelare. Mm. Men lättast är att ha bäst spelare.
Okay, ja,
när du var sportchef, då är damallsvenskan ganska mycket sämre. På den tiden så...
Eller bättre.
Ja, det var högre rankad då. Men då är damfotbollen ganska... Alltså,
ja, hur ska, det här blir spännande. Det här älskar jag.
Ja. Då sålde man inte särskilt mycket spelare. Utan då värvade man på så här bossman hela tiden. I damfotbollen en dag, då kunde du liksom sälja spelare. Det är en helt annan sportchefsroll idag än för bara 6-7 år sedan.
Absolut, det tror jag. Dels förstås den stora aspekten av att... fotbollen snurrar mycket utomlands och de stora ligorna, stora fotbollsnationerna och de stora klubbarna, de lägger ner väldigt mycket resurser på sitt damlag också. Så det är klart att där börjar det finnas incitament för svenska klubbar att sälja spelare. Precis som det är på herrsidan som finansierar en stor del av verksamheten. Och det är inte unikt med svensk fotboll, så ser det ut i ganska många andra fotbollsnationer, om vi tar bort de här allra främsta kanske, och de absolut största. De har ju ett flöde på pengar som gör att de kan spendera bara, medan många andra fotbollsnationer, de livnär sig ju på den här att det ska sippra ner till dem, de säljer någon spelare och så vidare. Så det är klart att där är ju damallsvenskan, som jag ser på det utifrån sett idag, på en helt annan plats där man kan få intäkter från ett annat håll än vad man kunde få tidigare. Samtidigt som, det var därför jag frågade, eller är den sämre? Mm. För det är klart att för, nu kommer jag inte, jag rycker ett år bara, men säg 2015 när vi fightades med FC Rosengård i toppen, så spelade ju Marta där och Ramona Bachmann och Lotta Schelin och så vidare. Sådana spelare som idag spelar inte de i damallsvenskan, utan de spelar ju i de största klubbarna. De spelar ju i Bayern München, eller de spelar i Arsenal, eller de spelar i Chelsea. Och så.
Det är det som jag menar, att för 10 år sedan, 7-6, så var det de här storklubbarna som Manchester City och United och allt de heter i England, de satsar ju inte på sin damfotboll. Det gör man idag. Och jag tror det är bra för damallsvenskan att kanske vara den här, som herrallsvenskan är, att man är en säljande liga.
Det är inte osannolikt att vi är på väg åt det här hållet. Utan att jag har gjort någon stor analys av det, så känns det väl som att blickar man framåt, så är det väl ganska sannolikt att damallsvenskan liknar allsvenskan. Mm.
Det blev inget SM-guld. Det var nära. Det blev Champions League. Det blev årets tränare också i svensk fotboll.
Stämmer.
På fotbollsskalan. 2015?
Det var 15.
Ja, det är... Känns inte som att det var så länge sedan, men det är snart 9 år sedan. Och sen slutade du, men ändrade dig.
Ja.
Eller vad var det där om? Nej, minns
det
var, du?
Ja, jag minns det som igår, höll jag på att säga. Ja, nej, men det var väl... det var väl egentligen ett resultat av att jag hade varit där väldigt, väldigt länge. Och att det fanns personer inom klubben egentligen som ville ta en annan riktning. Sen vad den riktningen var, det ska jag inte säga att jag har... Egentligen var väl riktningen att jag inte var där, utan att någon annan var där. Men jag tror inte man inom klubben kanske var helt överens om det. Och det fanns ju ganska mycket, som jag sa, ett stort stöd. Både från supportrar, om vi kallar dem där, eller liksom de som kom och tittade på oss. Många var ju supportrar förstås. Men också samarbetspartners som, så här i efterhand, eller också då, så var inte riktigt klubben tillräckligt stark för att stå emot tankar och åsikter som folk utifrån hade. Och kanske inte tänker först och främst på supportrar, utan kanske på samarbetspartners som
ville vara med och peta.
Ville vara med och peta och ha åsikter om, jag ska inte säga precis vem som spelar, det var väl kanske inte riktigt på den nivån, men ganska stora åsikter om hur vi drev fotbollsverksamheten så.
Det var typ så här att om inte ni spelar henne så kommer inte vi pynta in mer pengar.
Det var inte precis, det var inte riktigt så skarpt, men jag skulle säga att det gled lite åt det hållet att så. Och det var ju liksom i samma veva någonstans där man ville ta en liten annan riktning då. Och då jag blev ganska stressad över det då, för jag kommer ihåg att det var inte helt optimalt. Jag vet, många polare har jag haft väldigt roligt åt det där, att det var ett sätt för mig att trissa upp min egen lön. Så. För jag tror, om jag minns det rätt, så kom det där ut någon gång i typ september, oktober kanske, att jag inte skulle vara kvar. Och då var det kanske 3 omgångar kvar och vi fightade som SM-guld. Det är klart, det var inte helt optimalt. Men för mig var det ganska... jag blev superstressad när jag inte skulle vara kvar. Det är ju som vem som helst som får reda på i november eller oktober att du kommer inte ha något jobb i januari. Och jag hade inte, alltså jag hade ju varit där jättemånga år. Jag hade inte något annat på bordet. Och som i den här fotbollsbranschen så finns det ganska få jobb. Så att det var ganska nödvändigt att det kom ut. Och sen, jag kommer ihåg, vi spelade vår sista match. Jag åkte iväg på, jag gick en UEFA-utbildning då, så jag åkte till UEFA en vecka. Och sen när jag kom tillbaka så hade vi något möte och sen var vi överens och körde vidare. Så det var inte jättedramatiskt kanske i föreningen, men för mig var det ganska stort. För att, som sagt, jag var mest rädd om min försörjning.
Ja, det är såklart.
Men sen lämnade du till slut ett par år senare.
Ja.
För att du fick det här andra jobbet på bordet, eller för att du var klar, eller fan, det var slog mig här nu att jag har något sånt här gammalt Norge-rykte också. Kuben på väg, ursäkta, Victor Eriksson, på väg till Norge. Har drömt det?
Ja, jag vet faktiskt inte. Men däremot så...
Jag har inte drömt det.
Alltså. No, jag vet inte om det hade varit så officiellt med det. Men det är klart att under de här sista åren så... vi spelade vår första säsong 2014. Det gick väldigt bra 2015. Vi spelade Champions League 2016. Och sen var det 2017. Och då blev det liksom lite... då började den här lite lunken på ett sätt. Vi lyckades inte. Vi tappade lite spelare. Rosengård värvade ju våra främsta spelare varje år där. Och vi försökte fylla på. Det var lite frustrerande att vi inte lyckades ta nästa steg. Eller lite som du var inne på förut, Johan, att vi hade ganska mycket mindre pengar än några klubbar där. Även om vi var ju toppskiktet. Liksom, så att, men att jag såg inte riktigt hur vi skulle lyckas trumfa det där i år igen. Liksom, och kanske inte kunde ta nästa steg. Och att jag hade varit där väldigt lång tid, så blev det ju... det kommer vara dags att göra någonting annat snart. För att det är nog inte... Det kanske inte är bra för varken mig eller för klubben. Och vi ville kanske lite olika grejer som det hade varit något år innan där. Vi hade inte riktigt samsyn i hur vi kanske skulle driva det framåt, vilket man får full respekt. Så då kom vi överens på sommaren av att det blir sista året, vilket också var lite viktigt för mig att vi, och för klubben, att nu är det klart här i sommar och vi spelar färdigt säsongen, och det var tid för dem att hitta någon ny tränare och för mig att hitta ett nytt jobb.
Mm. En fråga sådär bara som du kanske omöjligtvis kan svara på, om jag ställer en fråga. Tittar man på, jag kollar precis damallsvenskan, det är väl 5 eller 6 lag som har både herrar och damerna i högsta serien nu. Malmö FF på ingång, Häcken, vi har väl Örebro SK, IFK Göteborg. Tror du att inom damfotbollen att det kommer vara som så att de här storlagen kommer ha se till att ha sina representationslag även i damallsvenskan, och att det blir svårare för en sån klubb som KIF Örebro, Eskilstuna United att hänga med?
Utan att jag följer inte så på nära håll, mer än att jag är fotbollsintresserad, så jag ser vad som händer, och jag ser, det är inte förvånande att det sker det som sker, och det är klart att framförallt lite som det ser ut nu med att intäkterna är så pass mycket större inom herrfotbollen, även om vi förstås hoppas att damfotbollen ska liksom komma i kapp och att det gapet ska minska, så är det ju klart de klubbarna som du nämner här, de kan ju dra nytta lite av den, dels kompetens förstås, men också någonstans infrastrukturen kring en elitfotbollsklubb, om det så är marknadsavdelning eller biljettförsäljning, träningsanläggning, medicinsk team, sponsoravtal, supportrar. Mm. Så finns det sånt som man kan liksom mercha ihop, och att de här klubbarna blir hela klubbar med både herr- och damfotboll. Det kommer vara svårt att fightas med dem, men det går ju säkert. Men det är ju den, om vi tittar ut om vi tittar på Champions League på damsidan, så vad är det för klubbar vi ser där? Mm. Alltså det är inga klubbar som vi skulle kategorisera som damfotbollsföreningar. Det är inget DFF eller Women's Football Club, utan det är liksom de största klubbarna i världen.
Mm. En annan fråga. Tycker du att det är bra? Jag såg Söderberg i AIK tycker att man ska få ha sitt B-lag i division 1. Är det någonting i framtiden inom svensk fotboll? Hammarby har gjort det ganska bra med att pumpa in och sådär, men jag tror i framtiden så kan det bli helt tråkigt att kolla på Djurgården B mot AIK B i division 1, och att det kommer bli helt tråkiga division 1-matcher, och vem vill betala för att kolla på AIK B mot IFK Göteborg B? Är det bra eller dåligt?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror ur ett spelarutbildningsperspektiv för de här främsta elitföreningarna, så du nämnde Hammarby TFF, som där poppar ändå upp spelare som liksom går den vägen, som får något år till i Hammarbys verksamhet, och det är fler klubbar som går den vägen på ett eller annat sätt. Man startar i lägsta divisionen och jobbar sig upp, eller man tar över någon annan klubb. Det är klart det finns vissa, ska man säga, idrottspolitiska, kanske låter lite för högtravande, men det finns ju vissa problem med att det blir ett visst antal klubbar som skulle styra fotbollen eller någonting sånt. Men ur ett spelarutbildningsperspektiv tror jag att det finns mycket fördelar i det. Jag tror, tittar man på Norge till exempel, så har de någon sån lösning. Jag tycker ofta när man tittar, om man följer spelare där, att de spelar i Molde 2 eller Vålerengen 2. Eller. Sen är klart... Hur roliga matcher är det?
Ja, men det är det. Hur roligt är det?
Sportmässigt är det väl bajs, ja. Såklart.
Jo, men, alltså, men det är ju... Jag har svårt att liksom så här, du håller på Hammarby. Mm. Du bara, fan, ska du dra och kolla på Hammarby TFF mot Åtvidaberg?
Ja, nej. Då kan man ju låta den platsen till något lag som faktiskt har riktiga supporter.
Jag tror det kommer urholka svensk fotboll på lång sikt. Att det... Nej, jag tror inte det är bra. Som du säger, det kanske är jättebra att utbilda spelare, men då kanske man kan låna ut dem till andra lag istället.
Sen är frågan hur, och det vet vi inte, men om man skulle godkänna det, är frågan hur många lag skulle det vara. Det är inte säkert att det skulle vara, det är 16 lag i Allsvenskan. Förmodligen skulle inte alla lag välja att gå den vägen.
Är det dyrt också?
Ja, det krävs ju att man committar mycket resurser, både i form av förstås pengar, men också tid på spelarna, och att man förstås vågar spela de här spelarna i sitt A-lag sen. Mm. det finns ju några, det finns ju många bra exempel på spelare som går den vägen förstås. Den är lurig. Alltså, och allt kan inte vara ur ett spelutbildningsperspektiv heller, fattar jag. För att det är klart, hamnar man i en division 1-serie där man ska möta en massa B-lag, som ni uttrycker det, så är det klart att man som, om vi leker med tanken att, eller vi har ju AFC i stan här, ska spela division 1, att det kommer börja komma en massa Hammarby B eller Örebro B och så. Det är klart att den som ser det betraktat kan bli tråkig, kan också bli jätterolig.
Men du tänker mycket spelarutvecklingsperspektiv av en anledning, också.
Jo, men det är klart att
det är fem stycken B-lag i en division 1-serien och sen kommer du på sjätte plats och då får du gå upp till Superettan. Vad är standarden på den klubben då för att svenska hamna i Superettan? Det är jätte det konstiga steg,
tycker vi, inte Viktor. Han är politiker. Det finns för- och nackdelar.
Det är en spännande fråga. Jag tror som sagt att alltså när de här lagen möter varann så är det inte, tror inte jag att det är givet att den här elitföreningens andra lag med väldigt unga spelare automatiskt blir ett topplag i division 1. Det ser vi också på de föreningar som driver verksamheten så. Vi har ju Hammarby TFF till exempel som fick slita lite för att hålla sig kvar i serien i år. Sylvia som väl åkte ur ettan. Olympic nere i Malmö som har lite samarbete med MFF. Också på den nedre halvan och så. Så att,
jag tror det är bara början av det. Alltså,
kan
det
här,
så att om 10 år, 15 så kommer det vara helt annorlunda.
Och ser en mörk framtid.
Ja, men jag, lite så, det är inte så jävla, ja, men jag tycker inte så jävla roligt. Det är inte det.
Nej, men det har du sagt nu.
Ja.
Det vet vi.
Ska
vi?
Ja. Men jag vill bara hoppa lite så här till Eskilstuna fotbollen. Hur bra koll har du på de lokala talangerna? Finns det några vassa talanger inom Eskilstuna fotbollen? Både pojk och flick. Har du koll på det?
Jag har ju ganska... Jag skulle säga, jag har inte speciellt bra koll på Eskilstuna fotbollen, mer än att jag följer med så som era lyssnare säkert gör också. Man tittar hur det har gått i helgen och man följer hur det går för de främsta lagen och hur det går för Skogsuppskojf. Och så förstås, som alla har koll på.
Just det.
Men däremot så, som jag sa, så jag jobbar ju med U21-landslaget, men jag jobbar också med spelutbildning i stort. Så jag stöter ju på många spelare i åldern 15-16 år inom vår verksamhet där det är, vi behöver inte gå in på detaljer där, men vi har utvecklingsläger och vi har regionala läger och vi har riksläger. Så det är klart, där är alltid några representanter med från Sörmland och i vissa fall från Eskilstuna. Där stöter jag ju på dem och jag ser alltid om det är någon från Eskilstuna-förening och brukar alltid surra lite extra med de spelarna förstås.
Kan du se på en 15-16-åring att den där personen, den har någonting? Och sen så blir det lite grann också sådär att i framtiden så vart det något. Men kan du bara se på 10 minuter om han eller hon, det kommer bli någonting? Eller är det en Håkan Mild-träningsprodukt liksom?
Nej, men där är ju the million dollar question. När kan man avgöra vem som kommer bli bra när den är seniorspelare? Och det är ju jättesvårt förstås. Och vi vet att spelare utvecklas väldigt olika. Vissa är skickliga väldigt tidigt och blir väldigt skickliga fotbollsspelare även som seniorer. Medan vissa går en helt annan väg. Dels att de är väldigt framstående som unga men som sen faller bort av det ena eller andra slaget. Och de som kanske inte alls var på något av alla de här lägena jag pratade om men som sen blir elitspelare och har en lång karriär.
Något gammalt skogstorps exempel finns väl där, tänker jag, som vi har haft i studion också, som inte var kanon kanske när han var ung.
Absolut. Marcus är ju Danielsson är ett bra exempel på en spelare som, nu vet jag inte precis hur gammal han är, född 89 eller, och han gjorde, jag vet inte när han gjorde debuten, men han gör ju A-landslagsdebut väldigt sent.
Ja.
Så att den vägen går ju att gå. Förstås, så det är jättesvårt att säga. Men tillbaka till det här med spelare från stan. Så, och det här vet jag inte om jag har rätt i. Men jag tycker mig märka lite att många spelare jag stöter på, det kan vara att jag känner igen deras efternamn. För de har någon mamma eller pappa som har spelat. Eller jag känner att de är från stan eller någonting sånt där. Eller jag har hört deras namn någon gång. Eller sett dem på någon samling som Sörmlandslaget haft. Och sen se att de representerar typ Örebro SK eller Västerås SK. Det skulle jag väl säga är någonting jag ändå, jag ska inte säga att jag hajar till över det, för det är väl inte helt orimligt kanske, men och det vet säkert ni bättre än jag, men det känns som de unga spelarna kanske hamnar i de föreningarna.
Det har vi
de
ju
föreningar.
Benämnt. Ja.
Ja, det har gjort många gånger. Jag anser att vi har för dåliga ungdomstränare. Och det är samma sak där. Nu måste man pynta för att få en bra tränare hit. Och det finns ju inte den ekonomin liksom.
Vi ska komma dit sen till tränare och Eskilstuna, tänker jag. Men är det okej att vi pausar den nu? Absolut. Vi får hålla kvar tanken. Det blev United 10-11 år och sen så blev det P17 landslaget. Hur kom det sig att du blev förbundet?
Sökte du jobbet eller var det någon som bara du?
Ja, det var jag tror att jag sökte det. Jag blev också sökte här, var någon som sa. Mm. Det var en period, de sökte några förbundskaptener på både pojk- och flicksidan. De skulle göra om lite på förbundet. Så de sökte också ett antal nationella fotbollsutbildare. Så jag sökte, som jag sa förut, jag ville ha ett nytt jobb. Jag sökte allt som gick att söka och så var jag på några anställningsintervjuer och fick erbjudandet om att bli förbundskapten för P17-19 då. Så att man följer dem i 2 år. Och där har jag egentligen, det jobbet fick jag till 2018 och jobbat med sen inför i år då.
Mm.
Så egentligen kan man säga att jag har varit förbundskapten för kullarna 00, 02 och 04.
Okej. Okay. Vad var största skillnaden från att ha tränat tjejer till att helt plötsligt träna killar? Det måste väl finnas såna, tänker jag.
Det finns det, absolut. Men jag skulle säga, för mig är likheterna är ju
fler.
Enormt mycket fler.
Mm.
Så där måste man alltid börja. För mig har alltid varit fotbollsspelare. Och sen för mig är den största skillnaden är ju att de är landslagsspelare och jag är förbundskapten på Svenska Fotbollförbundet nu. Medan när jag jobbade i Eskilstuna United var liksom, de var mina spelare, om man säger så. Jag var också sportchef, jag hade värvat dem. Man träffar dem varje dag. Medan landslagsspelare träffar man, de kommer in och sen är vi ihop i en och en halv vecka. Sen åker alla hem bara. Där gör ju kontexten gör ju att det blir mer skillnad än om det är en tjej eller en kille.
Kanske fördomsfullt av mig. Kanske det är fan människor.
Ja, men jag tror att det är lätt att tänka att det skulle vara så stor skillnad. Mm. Jag har aldrig gjort så stor skillnad. Jag har aldrig tänkt att det är skillnad.
Nej.
Det är mer skillnad mellan de olika individerna.
Mm.
Alltså oavsett om det är en kille eller en tjej. Utan han är på det här sättet och hon är på det här sättet för att de är de är.
Mm.
Så att,
alltså förbundskapten, alltså det låter helt sjukt.
Ja.
Vi är en bit ifrån nu.
Jag är förbundskapten. Tänk, det är någonting jag aldrig skulle kunna titulera mig som.
Nej, det är nog.
Kanske bowling eller så här curling.
Ja, men, eller bandy. Bandy ligger närmst.
Ja, men har du liksom aldrig tänkt så, fan jag är förbundskapten?
Förhållandslaget nu nästan.
Ja, men det är helt sjukt.
Nej, men det, alltså det är klart, vi pratade lite om det förut. Jag är ju liksom en extremt fotbollsintresserad, har alltid varit, tycker det är jättekul med fotboll. Alltid följt allsvenskan och damasvenskan och våra landslag och sådär. Så det är klart att då vara förbundskapten och inte stå på läktaren där och sjunga nationalsånger, utan stå där nere på sidlinjen med liksom tårna på linjen och kepsen i handen och sjunga. Det är klart att det vänjer man sig. Jag vänjer mig aldrig riktigt vid det. Utan där brukar jag alltid ta tid och liksom bara, fan det här är coolt ändå. Nu är det landskamp och nu ska vi möta Nederländerna här. Och
är du...
Reitziger står där borta och nu ska vi slå honom.
Liksom. Är du en...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Tommy Söderberg från bundskapten med jumpa brallor på sig, med overall, eller är du Erik Hamrén-stylen med fin italiensk?
Nej, men som ungdomsförbundskapten egentligen uteslutande så är vi prydda med träningsoverall. Mm. Och nu i min roll som assisterande förbundskapten så är jag också prydd med träningsoverall. Den trivs jag ganska bra i, den har jag någonstans alltid.
Har du en perm eller en iPad nu som du bara står, som går fram och som bara...
Ja, permar, papper finns och permar existerar, men däremot så är det klart det blir mer och mer digitalt och det är iPads på bänken.
Har du någonsin kommit fram liksom så här, packa upp allting som bara helvete 12% på iPaden? Finns det någon laddare?
Ja. Nej, egentligen inte.
Reinfeldt, tog du med laddare?
Rimligt. Nej, det brukar vi försöka se till att de är laddade. Vi har också en analytiker som är ansvarig
det, för finns att personer, det finns personer, alltså, personer. Här, du vet vad, det, fan, det finns personer under Victor nu som gör det här liksom. Allt, det är krattat.
Bara Håkan, hämtar du kaffet?
Exakt. Men du, okej, P17 och P19 och sen nu då, ett år tillbaka så är det U21-landslaget assisterande. Hur togs det klivet då? Nu stannar vi inte så mycket vid P17. Nej, och P19, ska vi göra det kanske?
Jag tänkte bara fråga, vilka har du haft, alltså så här, som är rätt kända idag, som har du tränat?
Oj, vi kan väl ta någon i varje kull då. Så med 00-erna som var min första kull, så det är klart, där sticker ju Dejan Kulusevski ut, ja. Förstås. Han har ju haft, han spelade då i Atalanta i deras primavera lag. Spelade också något kval under den våren, kommer jag ihåg, med våra 99 år, alltså de som är ett år äldre. Så han sticker ju förstås ut väldigt mycket där. Bland 02-orna så är det ganska många jag stöter på nu i U21-landslaget. En som inte är där är Anthony Langa. Han är inte kvar hos oss längre, men han var med där lite med 02-orna och gjorde några landskamper. Och sen de som är lite i U21 nu, Sebastian Anassi och Jakob Ondrejka och med flera. Oliver Dovin, målvakten i Hammarby. Så att, och med 04-orna är det väl givet efter en helg som denna, om man har sett sin fotboll, så såg man Hugo Larsson göra en väldigt bra match mot Bayern München. Så
tänker du så här, fan, jag känner honom.
Nej, det har jag inte tänkt.
Men jag skulle typ säga, oh, fan, ska man dra ett sms efter matchen? Fan, bra match Hugo.
Men jag tänker att om jag ringer så kanske Hugo svarar. Men man ska, jag tar jag absolut inte för givet längre, för han känner nog att han är förbi mig.
Dejan Kulusevski, vi stannar lite där ändå, för det var ändå namnet som stack ut. Vad är det han har?
Men jag tror, alltså, någonstans, nu rabblar jag det ju upp massa spelare här, och någonstans de alla som är lite går igen i alla de här spelarna, att de har ett enormt driv och en målmedvetenhet, och många av dem har haft det väldigt länge, att jag vill bli, jag skulle säga elitfotbollsspelare, de skulle nog inte säga det, de skulle säga att de vill bli proffs eller vad det nu må vara. Men att väldigt väldigt professionella, liksom elitidrottsmän, trots att de är väldigt unga. Jag har åkt några gånger med de yngsta landslagen. Det är klart, där är det ju liksom, det är ju klassresa första gångerna. Jag har bara varit med någon gång, men om jag lyssnar på mina kollegor som jobbar med dem, att det är ju som att åka på klassresa första gångerna. Medans när jag har tagit dem när de är 17 år, då tänker man såhär, fan, grabbar, ni är 17 liksom. Sitter ni här och tar en kaffe? Så. För då är de så jäkla... De blir vuxna väldigt tidigt. Och väldigt mogna och måna om sin karriär. Och medvetna om att de måste jobba hårt. Och de tar ingenting för givet. Och de samlar procent på sin del i form. Om det så är att inte äta tårtan här till desserten eller vad det må vara.
Så. Ja, fan, du måste ju missa mycket också. Livet, Viktor. Eller?
Ja, så kan man absolut tänka. Men jag tror att de de som lyckas de kommer vara med om väldigt mycket i livet.
Jo.
Får du mycket påtryckningar av agenter att bara du skulle jättegärna vilja att du spelar honom i den här matchen? För att nu möter ni Italien, jävligt bra skyltfönster, så att kan du göra det?
Egentligen inte. Jag har haft väldigt... det är klart att vi då och då har kanske någon kontakt med... Alltså, det kan ju vara från de yngsta spelarna, kan det vara spelarnas föräldrar, vilket vi inte heller har så mycket kontakt med. Men det kan det ju vara... Eller det kan vara deras föreningstränare, vilket vi har mycket, mycket mer kontakt med. Det kan ju vara någon agent, men inte i de frågorna. Utan det är snarare någonting praktiskt kanske som rör spelaren. Ofta kan det vara... har du hans nya telefonnummer? Eller ska jag ringa honom på Instagram igen? Det har jag gjort ganska många gånger. Men annars så är det klart att vår integritet, för lite högtravande som förbundskapten, är att det är vi som väljer vilka spelare som ska bli uttagna i landslaget och vilka som ska spela landskamper. Den är väldigt viktig att hålla hårt i. Så egentligen den kontakten är ingenting som vi har, utan den är i sådana fall ovanför våra huvuden och inte kommer ner till oss egentligen, utan vi är ganska fria och tar ut de spelarna som vi vill ta ut.
Hur mycket fotboll måste man se som förbundskapten?
Ja, man behöver ju se fotboll egentligen av två aspekter. Det ena är ju att ha så bra underlag som möjligt när man kommer till den dagen att man måste välja vilka 20 eller 23 spelare som man ska ta ut. Det vill säga man behöver se de spelarna och välja: ska jag ta ut den spelaren eller den spelaren? Men sen finns det ju ett mått av att följa spelarna för att se hur det går för dem och vad de gör bra i sina klubbar. Kan vi ta det och plocka till oss? För vi har väldigt kort tid på oss. Vi kanske ska ha 3 träningar. Det hatar man ju att höra förbundskaptenen prata om att det är så lite tid. Ja, det är bara, men det är liksom våran kontext, så det är ett bra sätt att se att den här spelaren gör så här i sin klubb. Bra. Så vill jag att du ska göra här också. Titta, det här. Så. Men det är klart att vi tittar på väldigt mycket fotboll.
Men vad är väldigt mycket fotboll, Viktor? Är det 5 matcher om dagen?
Nej, absolut. Och framförallt så har vi har mycket teknik till våran hjälp. Mm. Det är klart att om jag ska titta på en spelare som har spelat 15 minuter i holländska ligan, så kanske inte titta på hela den matchen. Nej, jag kanske inte ens tittar på hela de 15 minuterna, utan jag tittar på alla aktioner som den spelaren har gjort. För det har jag något system som hjälper mig med.
Mm.
Så det är klart att vissa matcher ser man hela matcherna, och framförallt de matcher kanske det är fler spelare involverade i, eller någon spelare som är, ska vi välja den eller den? Ja, men då tittar vi lite extra på de här. Men framförallt så att följa alla spelare, och det är klart att om det är 60 spelare, så klart man ser inte alla de matcherna. Men däremot att vi har koll på hur det går för dem, och som sagt ser alla deras prestationer och aktioner, och det får vi lite hjälp med de videoverktyg vi har egentligen. Mm.
Men när man väljer sådär, till exempel en Anasi mot en annan, och du tänker, fan, nu tar jag en Anasi, så den går i 2,5 minuter och du ser direkt att det inte är hans match, då tänker man så här: helvete, nu valde jag fel.
Nej, men det är klart att det handlar ju ganska mycket om tycke och smak förstås. Samtidigt vi försöker skapa så mycket underlag som möjligt till oss när vi ska fatta ett beslut. Men sen, och nu är jag assisterande förbundskapten, så Daniel Bäckström som är förbundskapten, det är klart att är vi inte överens så måste han sätta ner foten och säga vi väljer honom. Men,
hur ofta händer det?
Jag skulle säga att vi är väldigt överens. Framförallt så har vi en process. Vi ska ta ut vår nästa trupp nu någon gång i mitten på mars. Det är ganska, ganska långt dit.
Mm.
Men vi träffas varje vecka, har vi ett möte som handlar om att ta ut truppen. Så att när vi väl kommer till det datumet där liksom våran teammanager står och säger hallå, nu måste ni lämna in den. Då har vi tagit ut den 8 gånger. Så det är klart att...
Men sitter ni hemma hos någon då på en kopp kaffe, eller sitter ni på förbundet?
Nej, ofta sitter vi på vårat kontor i Solna. Flyttar magneter, eller på att säga. Det gör man egentligen inte så mycket.
Tråkigt, det har varit härligt. Ja. Fan,
det är mer än ett Excel-ark.
Har du satt upp en liten basketkorg vid kontoret som du bara kan hoppa en liten basketboll i?
Det har han.
Ja, det säger vi.
Ja, men vad kul. Men någonting som jag tycker är lite tråkigt är det här med att man kan byta landslag. Svenska fotbollsbundet har ju liksom så här torskat så många. Man har byggt upp dem från P15, P17, P19, U21 och sen så bara, jag bytte till det syriska landslaget. När liksom Svenska fotbollsbundet har stått för fiolerna. Borde det inte rimligtvis vara som så då? Även om det är tvärtom. Att det skulle vara det syriska som har lärt upp och hej hå. Att man får betala liksom för den utbildning det kostar.
Ja, det låter väl inte helt orimligt. Det är klart att det är ett regel, utan att jag kan det utan och innan, så är det ett regelverk från FIFA som ändå har snävats till lite beroende på hur man kan byta landslag och så. Och lite som du säger, det är klart att en ung spelare som har varit med från P15 till U21 och sen väljer att spela någon annanstans, det är klart att det är tråkigt. För att någon annan spelare kunde ju tagit den spelarens roll kanske i de här ungdomsanslagen. Så det är klart, det är ju aldrig roligt när någon väljer att spela någon annanstans. Samtidigt som måste ha respekt för att det valet, det är ju väldigt, för många kan det vara främmande att man ens kan göra ett sånt val. Men de spelare som kan välja har ju också en bakgrund som ser så ut. Att de har, även om de kanske är födda och uppväxta i Sverige, så har de rötter också någon annanstans och connection någon annanstans. Så det är inte vår roll att tala om för någon spelare hur den känner, nej, eller
absolut,
vad den vill.
Nej,
så.
Absolut inte, men då borde man ha något system där. Ja, men har du gjort 12 matcher i P15, har du gjort 17 i P17, ja, då får man betala en viss summa. Det är liksom att det finns. För att jag tycker det är så orimligt att man, jag vet inte, har det varit något tvärtom att Sverige har tagit någon spelare som har representerat någon annat land i U21? Det tror jag inte det. Utan det bara pumpas ut spelet från Sverige till andra länder. Och sen så kan man tycka vad man vill om det, men jag tycker i alla fall att det är bedrövligt, och det säger jag inte bara för att det är Sverige, för det drabbar ju även andra. Kollar man på franska U21-landslaget så har ju de rött i många afrikanska länder och det är väl bra att man utbildar spelare, men jag vet inte, det känns som att många förbund bara liksom väntar på att de ska lämna U21, för att då kan man plocka upp dem till deras A-landslag.
Ja, nej, men jag tror att det är ganska många många nationer som skulle vilja se en ännu tydligare reglering, men det är FIFAs regelverk, det är väldigt många nationsförbund och som är med här, så att jag tror inte att det ligger i fatet just nu eller nära till hands just nu skulle jag säga, men, och jag har ingen direkt insyn i det, mer än att vissa spelare då och då väljer att representera något annat land, och i alla fall det får man ha full respekt för. För ofta, eller alltid, de har ju liksom sina anledningar till att göra det. Och det måste man ha full respekt för.
Ja, det kan vi. Jag kan förstå. Ta en sån som André Alsanati. Han var med i Sveriges U21, eller så här, U19, U17. Han är väldigt långt ifrån att spela Sveriges landslag. Eller vad. Nu valde han att representera Irak. Och det kan man ju förstå. Men ändå, ja, då får man väl, ja, du har sagt det tredje gången.
Ja, det går igen i den här podden. Att du säger en sak, Victor svarar, så säger du samma sak igen, Victor svarar, så säger du så. Du vill liksom att vi ska säga emot dig. Det blir bättre dynamik, du har lärt dig av mig, bra. Vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi ta 3 minuter. Victors vatten är slut, ja, och det är fan ingen luft här. Så vi tar en trea.
Ho, 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 ho. Merry Christmas!
Pausen är över och vi fortsätter snacka fotboll med Victor Eriksson. Ska vi ta oss dit nu då? Nej, fan just det, det är U21 också, det blev ju klar där. Men man vill ju liksom komma in på A-landslaget. Att han nu ska, han ska basa. Englund, framför dig står en kille som ska basa över A-landslaget här i fotboll. Har du träffat någon större tränare någon gång?
Nej.
Det känns inte som det är det. Skulle vara Fröjden då?
Andreas Fröjdsfeldt, hjälte. Älskar Fröjden.
Det är en liten skarvning med att basa, men det stod ju i eran tidning.
Men vi skarvar ibland. Du är assisterande i U21 och ni ska inte rima i januari-turnén. Dit ska vi komma strax, men först U21-gigget. Känns ju väldigt naturligt att man går från P-landslag. Till och med så att du kanske haft de här killarna i U21 nu i P-landslagen innan.
Ja, men absolut. Det är ju den äldsta kullen nu i U21, är ju födda 02. Så många där har jag stött på.
Nu blev du 21 då?
Ja, men jag fick egentligen frågan efter förra året om jag var intresserad av att bli assisterande i U21. Och det kändes kul och ganska naturligt att efter ganska efter tre kullar då. Jag dubbeljobbade lite under våren i år och hade kvar 04:orna i vårt sista kval. Men ganska naturligt att få göra någonting nytt. Sen var inte det helt, det kan man inte ta för givet att det skulle bli U21-landslaget eller att det skulle bli på Svenska Fotbollförbundet, men för mig var det skönt att det blev någonting nytt och lite omväxling istället för att börja om med 06:orna som det hade blivit i somras och gjort samma, för det är lite så, det ser ungefär likadant ut. Ja. Det är ett läger där och man möter Rumänien där och ja, så vidare.
Mm.
Så att det är väldigt inspirerande. Vi är mer ett, man är ganska ensam som ungdomsförbundskapten även om man har sina kollegor, men övriga ledarteamet kommer väl med på samling, medan i U21-landslaget är vi, det är Daniel Bäckström då som är förbundskapten och jag, och vi har Sebastian Borg, analytiker, och Niklas Agnell, fystränare. Vi är ju, alla där jobbar ju heltid på Svenska Fotbollförbundet, så vi, även om vi har lite annat, alla, de flesta av oss också och pilla med, så kan vi lägga ganska mycket tid ihop. Och det har varit en stor grej för mig att få jobba i team där vi träffas och har dialog dagligen om våra verksamhet egentligen.
Men du är assisterande. Har du inte riktigt varit på tag? Då har du ju bestämt.
Absolut, det har varit en ny upplevelse, höll jag på att säga. Men ja. Något som jag var ganska noga med att vara medveten om och haft ganska nära dialog med Daniel om det, att, och jag var öppen med det, att det är inte vad jag är van vid, utan jag är van vid att man gör så som jag säger och att det blir så som jag vill. Men jag trivs bra i det och har blivit någonting nytt så där, och att få bidra med det jag kan till ett ledarteam, som sagt, och inte vara den som står längst fram. Det är man ju kanske helst. Men jag trivs väldigt bra också att vara assisterande.
Tror du att du kommer knyta näven i handen när han gör ett byte? Du bara, nej, byter han ut Jordan Larsson här nu. Han har 10 minuter till i kroppen.
Nej, men det är klart att vi är inte alltid överens om allting. Och det ser jag inte som min roll heller. Att vara den som bara stryker Daniel med hårs och säger mycket bra. Vad bra beslut det här var, eller? Där tänker du helt rätt.
Känns ganska svenskt annars.
Ja, men absolut. Och det är lätt att det är så. Samtidigt som vi blir ju ganska samkörda också. Eftersom vi pratar väldigt mycket fotboll tillsammans. Så det är ju viktigt att vi ser på saker på samma sätt. Men jag tycker att vi har ett öppet klimat där alla får komma med sina inspel. Och sen behöver Daniel sortera i det och peka ut riktningen.
Mm.
Är du en polare? Alltså, säger du att Bäckström är din polare?
Nej, det skulle jag inte säga så. Alltså, vi är arbetskollegor.
Ja, du ringer till honom en lördag kväll. Bara, efter ett pyjamare, du.
Nej, det skulle jag inte göra. Ja, däremot är det klart att det finns... Trådar finns som är igång. Oftast är de otroligt seriösa i arbetssammanhang. Men vi tillåter oss också, precis som i våra möten, att det kan också bli tid för ett garv och en rolig gif eller någonting sånt här. Så att
trådar är igång. De skulle vilja infiltrera de här förbundstrådarna. Alltså. Det är... All right, hur har det gått för U21? Jag måste erkänna att man är lite tappat det där. Det var ju en tid då man liksom, för det var mästerskap och det var så, ursäkta franskan, jävla kul. Men nu på slutet här, det jag vet är väl att det var lite snack om varför det var någon spelare som nu skulle prompt spela med A-landslaget.
Budgie,
va? Nej, det var någon...
Jo, Rooney Budgie. FCK.
Var det han som det var snack om? Varför han skulle vara A-landslaget och inte hjälpa? Nej, det var en annan spelare. Som skulle, alltså, U21 hade viktiga matcher. Skulle inte vara med U21? Nej, då valde han att ha uttagen till A-landslaget istället. Om det inte var Budgie, vem var det då?
Det var nog Hugo Larsson som vi pratade om förut.
Exakt.
Ja. Hugo...
Det var tvärtom att man ville att Rune skulle till A-landslaget.
Ja, nej, men det var...
Nej, men det är klart att det är ju spelare här som hamnar på gränsen någonstans mellan, man har åldern, för det kan man säga, U21 är ju en viss åldersspann. Just nu är de äldsta 02. Sen i våran senaste trupp hade vi ju också en 06a. Så där går det ju några år neråt, men det är fort 02-03 är de flesta spelarna födda. Medan herrlandslaget, där är det ju öppen sluttid, det beror på hur länge man spelar fotboll. Så det är klart att det kommer ju alltid vara spelare som i herrlandslagets senaste trupp, om jag tar det ur huvudet, så var ju Hugo Larsson där, 04, har ju ålder för att spela U21. Anthony Langa, 02, också åldern för att spela spela U21. Men där blir någonstans att gör förbundskaptenen för herrlandslaget, Janne i det här fallet, valet att ta ut dem, så rättar ju vi oss i ledet någonstans och tar ut andra spelare.
Han valde först.
Absolut.
men alltså, jag är av den åsikten att damernas U23-landslag, alltså vad är det? Det är väl ingenting att ha. U23, ja, men man är nog bra för, alltså så här, det finns ju ingen U21 för damer. Det är också jättekonstigt. Varför finns det inte det?
Nej, men man kan väl säga att U23 är väl damernas svar på U21. Och har ju just nu inget mästerskap kopplat till sig. Så det är väl det som gör att U23-landslagets verksamhet... att man kan ha den åsikten du har. Vad är det här för någonting? Men däremot så som den lilla kollen jag har på det, så är det verkligen på väg åt det hållet. Nu har de en mer fast liga, om man får säga så. Där de ändå spelar matcher som händer någonting i en tabell. Så jag tror att på sikt kommer det bli ett mästerskap av det också. Sen om det blir U21 eller blir U23. Jag vet faktiskt inte varför just åldern på damerna hamnar på 23.
Ja, märkligt. Så vi ser men man kan säga på VM också för herrar.
Precis, och man kan säga på pojk, och det finns det för damer också, men man kan säga på pojksidan så är det ju också en U23.
Ja, för det där är ju inte helt U21, men du får spela när, precis, du är äldre.
Så att de är ju under 21 när kvalet börjar. Ja. Och sen när mästerskapet är, så kan de då vara 23.
Mm. Hur gick det nu då när Larsson inte var med?
Nej, men vi är mitt i ett EM-kval på 10 matcher där vi har spelat 5. Och vi har väl egentligen en, som vi ser det, i alla fall, som jag ser det, en plump, där att vi förlorade mot Nordmakedonien hemma i september med 1-0.
Det låter inte så bra.
Nej, det är en match som vi absolut, både på förhand och efter, som vi absolut ska vinna, och där har vi liksom tappat 3 poäng. Det är väl det som, sen spelade vi 0-0 mot Georgien borta, som jag också sett många tycker, fan, kan inte slå Georgien liksom. Men Georgien vann spelade mästerskapet på hemmaplan i och för sig, men de var ändå med i somras i det U21-EM som var, och vann en grupp med stora nationer i, så det är absolut. Den matchen tycker åker vi därifrån med, fan vad bra, en poäng på bortaplan. Det är de vi fightas om att komma 2 i den här gruppen. För Nederländerna ser inte ut liksom att tappa så många poäng. Så att det är egentligen den plumpen för året är Nordmakedonien i september.
Mm. Okay.
Det var en sån match som ni alla har sett, de matcherna. Vi har bollen i princip hela tiden. Vi gör ett misstag i backlinjen som helt plötsligt slutar med att bollen är i vårat mål. Det är 93 minuter kvar att spela. De gör allt de kan för att den matchen ska ta så lång tid som möjligt. Och bollen ska vara på plan så lite som möjligt egentligen. Så vi lyckades inte göra mål.
Men då är ni inte tvåa just nu då?
Nej, precis. Utan vi går in i andra året här då med ytterligare 5 matcher. Och vi behöver ju se till att vinna våra matcher egentligen. Mm. Där om det ska gå helt planenligt, så är det ju... en absolut nyckelmatch att vinna mot Georgien hemma. Mm. Men vi behöver slå...
Låt mig rysa det, Georgien.
Men vi behöver slå Moldavien borta och Nordmakedonien borta.
Ja, det låter så.
Det är ingen rätt rolig grupp, som man tänker såhär, fan, idag är det Sverige Georgien i U21.
Nya tider.
Ja.
Okej, och tvåa där inne med någon slags kval. Eller kan vi gå direkt? Eller
man kan gå direkt, men också playoff.
Det behöver vi inte gå in i den.
Nej,
Vem är Sveriges största talang just nu?
Jag tycker det där är svårt. Det är alltså när man...
Och var går ribban för talang? Är man talang när man är 23 år? Eller är man talang när man är 19?
Talang är ju ett begrepp som vi ofta inte... Eller jag och vi säger väldigt sällan talang. Just för att det är lite ett utslitet begrepp. Och vad är det för någonting? Men hela U21-landslaget är fullt med spelare. Men otroligt stor potential. Vissa har nått väldigt långt redan nu och är liksom ute i Europa och får speltid i Champions League. Du nämnde Rooney här tidigare, som också är bland de yngsta, född 05, och redan får spela ganska mycket i FC Köpenhamn i Champions League, och gjorde mål mot Manchester United, som såklart blir liksom...
Lukas Bergvall.
Lukas Bergvall, ett år yngre, spelade i Djurgården också. Gjort några... ja, det är inte otydligt vilka han håller på, som man säger. Men nej, men så att jag tycker det är svårt att peka ut, eller jag vill inte peka ut någon av dem. Det är inte riktigt så, det ligger inte i våran roll att göra det. Vi väljer de spelarna som vi tycker ligger längst fram just nu, och det finns väldigt många spännande spelare.
Okej, U21, du är kvar där och ska fortsätta där. Men ja, det blir ett litet sidospår här nu med A-landslaget, eftersom att de inte har löst någon ny tränare.
Herrlandslaget, som vi säger.
Snyggt. Herrlandslaget. Januari-turné.
Ja.
Hur kom det sig att det blev så?
Ja, egentligen så är det ju så att det blev klart för en tid sedan att Janne och Peter lämnar herrlandslaget, och det pågår en rekrytering av en ny förbundskapten.
Den kan vi återkomma till också. Nu börjar tiden gå här, fan. Ja.
Nej, men och det är klart att jag och Daniel, som jobbar med U21-landslaget, ligger ju väldigt nära till hands då när det inte finns någon ny förbundskapten klar. Så att då fick vi egentligen uppdraget att ta ut truppen till januari-turnén och att genomföra den.
Vem i här januari-turnén landslaget var det du propsade på att, nej fan, Jakob Widell Zetterström, Hans Kavi var här med, eller är det Niklas Hult? Eller så, är det någon som du...
Tror du kommer få ett svar här?
Ja, jag tror det.
Ja, nej, men det kommer det nog inte. Men det var jag, Daniel och övriga ledarteamet egentligen som såklart benar ut vilka spelare som är aktuella. Det är ju spelare som har sin klubbtillhörighet antingen i Sverige eller Sverige, Norge, Danmark, Finland kanske i viss mån. Så det gör ju att det blir ganska snävt. Det är ganska många spelare där som vi känner igen från U21-landslaget. Mm. Så finns det också några spelare med rutin som vi tror är viktigt i att sätta ihop ett lag som det ändå ska vara här under 10 dagar.
Mm. Hur kommer det sig att svensk fotboll har svårt att skeppa iväg bra svenska målvakter till större ligor?
Ja, bra fråga. Jag har inget bra, det känns som att, inget bra svar på det.
Tittar man på landslaget, fan, vi liksom får dras med Robin Olsson. Han är ju ändå den som har räddat landslaget.
Han har varit fruktansvärt jävla bra i landslaget.
Jo, det är helt sjukt, men han får inte spela så mycket i klubblaget. Ändå är det som så att det är samma målvakt. Har man väl... vi kommer ställa dit han även han har en rollator, känns det som. Det är samma sak som Isaksson. Sen innan det var det Hedman och innan det var det Ravelli. Alltså det är fem målvakter på 25 år som har stått i landslaget. Rent krasst. Och det är sällan någon blir bra.
Det är ingen som vill bli målvakt bara.
Ja, men sitter man så här, vi skeppar iväg han, heter han Frank Isak Pettersson. Jag vet inte fan vad han hette. I Norrköping får inte spela. Och det, man hamnar i Danmark som bäst.
Ja, Isak Pettersson spelar i Norge.
Ja, just det. Han blev Frank i förut. Ja,
nej, men absolut. Nej,
ja, men det är så konstigt.
Det är svårt. Jag har ingen bra svar på frågan kring just målvakter. Men det är klart att det är ett stort steg för spelarna att ta. Att slå sig in ut i Europa och bli en bärande spelare och få spela varje vecka. Och det är ju den... Det är ju det spelarna vill förstås. Det är ju det de liksom slåss och jobbar hårt emot. Och sen, varför gör de inte det? Ja, de är förmodligen inte tillräckligt bra. Tyvärr så är det ju så. Men vi har ju också exempel på spelare. Hugo Larsson nämnde vi här. Ung, 19 år, går till Bundesliga och får ju en väldigt stor roll i ett väldigt bra lag. Mm. Så jag har ingen bra svar på det, men är man tillräckligt bra så får man spela.
En annan fråga som jag gått och grunnat på. Du vet, när vi äldre gubbar här tänker så här, nu ska vi spela svenskt. Det ska vara 4-4-2. Och det ska vara två starka mittbackar. Det ska vara Roland Nilsson-typen, Mellberg liksom. Men de här unga grabbarna idag, nu säger jag grabbar för landslaget, hur ofta har man spelat 4-4-2? Hur många bekanta är det? Alltså, vad är man uppvuxen med för spelsystem?
Ja, men jag tror, det där är ju en sån grej man ofta hör och många slänger sig med att... För vi har många förutfattade meningar vad 4-4-2 är. Manchester City är ju ett av de bästa lagen i i världen kanske då. Mm. Även om de slirar lite just nu, så de ställer ju ofta upp i en 4-4-2-formation. Men det är klart, det är inte där vi menar när vi säger spela svenskt 4-4-2.
Nej.
Med
nej.
Två stark, det är inte där du tänker på.
Nej, men det är så man tänker så här, den gamla gubben, även jag själv har gått så här, fan, förr, då hade vi 5-11 mittbackar och det var liksom, det var stängt när Sverige spelade. Nu får man vara nöjd om man släpper in två liksom. Det ser för jävla dåligt ut just nu.
Nej, men det är väl liksom klart att vi... När du säger det ser väldigt dåligt ut just nu, så tänker du ju på att
resultatmässigt.
Ja, att herrlandslaget missade
46 på någon ranking liksom, efter länder som man inte kan drömma om vi ska vara efter, som Sverige.
Nej, men absolut. Jag tror att det är viktigt att alltså alla jobbar ju stenhårt varje dag för att i våra akademier eller i fotbollsklubbar, för att spelarna ska bli så bra som möjligt, och de som jobbar kring landslaget för att vi ska vinna så många matcher som möjligt, spelarna i sina klubbar för att de ska få så mycket speltid som möjligt. Så alla jobbar ju stenhårt varje dag med det. Och jag tror att vi gör väldigt mycket bra saker. Sen kanske vi man kan ju inte bara luta sig tillbaka och säga att det vänder liksom, utan att man gör någonting, utan man behöver ju fundera på varför det inte går så bra som vi alla hoppas, för vi alla vill ju ha ett mästerskap där vi kan sitta med polarna och titta på fotboll, precis som vi har kunnat gjort, och som vi kunde göra i somras på VM med damlandslaget. Så är det ju, men man får inte hänga upp allting i resultatet för herrlandslaget just nu.
Men damerna har också slirat lite den sista, men det...
Ja, absolut, i det här Nations League-kvalet, men det blir också... Man kan inte vara så... De slirar lite just nu. De tog medalj i VM i somras. Rankade etta i världen. Och sen är det klart man kan...
Slira då.
Men sen, ja, men det är klart. Men tittar man... Men sen vann man VM då? Nej.
Nej, absolut.
Hade
inte.
Man tur i VM? Ja.
Ja, men det, man kan absolut ha argument för det. Och man missar OS nu för första gången någonsin.
Jo, men inte där problemet ligger. Damfotbollen är ju fortfarande med. Herrfotbollen är ju skämtet.
Är det?
Det är klart vi är
tycker
med.
Ja, men tycker du att vi är med i damfotbollen också?
Om en nation är världsetta.
Vi får kvar. Ja, nej, men vi är ju inte, vi har inte vunnit VM.
Nej, men vi är världsetta. Då pratar vi ju
senaste rankingen.
Ja.
Du är världsetta.
Ja.
Ja, jag tycker inte att vi är som spelar som en världsetta.
Nej, och då kan du tycka vad du vill. Men det är vi.
Ja, men jag tycker ju, för att det fakta är ju att vi spelar katastrof på Spanien. Släppte in 8 kassa mot världsmästarna.
Men tittar du på hur bra Spanien är? Spanien,
ja, absolut.
Är ju
absolut.
Andra halvlek.
Men borde inte de vara världsetta då, om de är ruggigt bra?
Jo,
och världsmästare.
Jo, men Sverige är ju fortfarande med. Alltså på damsidan är vi fortfarande med och tampas och spelar liksom kvartsfinaler, ja, semifinaler.
Konkurrensen är ju mycket mindre där.
Absolut, men så är det ju. Så problemet här är ju inte alltså, det är herrlandslaget som vi ska prata om, för det är där.
Jo, jag vet.
Det där är ett skämt.
Men jag tror vi är ju en...
Vadå? Ett visst skämt i herrlandslaget?
Jo, men så här dålig har vi väl aldrig varit?
Jo, det var länge sedan bara. 80-talet var väl ingen guldåder?
Var vi 47:e lag då i...
Ja, det var vi säkert.
Nu killgissar du ju.
Nej,
ja, fast men... det är lite så, Kjellmark, att är man i vår ålder lite så där, så har vi ju...
Skämts bort.
Ja, men lite så. Ja. Alltså, sen ska vi ju helst fortsätta att skämmas bort. Vi alla vill ju att vi ska spela mästerskap, och det blir också fler och fler nationer i mästerskap, så man ska verkligen, dit ska man ju ta sig, och det är ju alla vill ju där liksom.
Men Estland får kvala till EM. Alltså alla får med. Alla har fått en guldbiljett in till EM utan Sverige.
Ja. Varför satt jag Andersson kvar så länge, Viktor? Nu är det ju förbundet. Det här blir så svårt för dig när du sitter där. Men alla tycker ju samma sak. Att det kanske blev för... Jag älskade Jan Andersson i början. Men det var ganska uppenbart att det hade körts fast. Och det kanske inte hade hjälpt att byta. Det kanske var lika dåligt ändå. Men liksom när man har kört fast... Men nu är det SVFF, vi ska spela klart det här kontraktet. Jag lämnar om vi missar. Han är fortfarande kvar. Utifrån vill man säga, men, hallå, aldrig någonsin sagt upp ett kontrakt på någon förbundskapten någonsin innan det går ut. Det är mossigt.
Ja, din åsikt är inte otydlig. Men alltså, jag som liksom fotbollsarbetare, så kan jag ju gilla att en arbetsgivare någonstans stöttar den har anställd till att göra jobbet. Mm. Och det är ju alldeles för mycket av den andra varan. Absolut. Inte då i Svenska fotförbundet, som du säger, men Men om man tror att lösningen överallt är att byta tränare, vilket det ju kan vara. Men vi ser ofta fall där det är precis tvärtom. Man byter tränare och sen fortsätter det.
Ja, för man har inte lärt sig. Om man tittar jättelångt tillbaka i tiden. Tommy Svensson, han skulle gå tidigare. Sen har vi Lagerbäck, han kanske skulle gått ett kval tidigare. Sen så kommer Hamrén, totalkvaddad, också skulle gått lite tidigare. Och sen så kommer Jan Andersson, alltså, vi gjorde ju sånger om honom. Det var ju Janne, det var liksom allting.
Livstidskontrakt.
Att han inte slutade när han var på toppen, utan det, liksom, han hankade sig kvar. Han var revanschsugen. Alltså, men det, och sen den unga generationen som du har helt bra koll på, du känner ju den. Det kanske Jan Andersson inte riktigt, han är inte riktigt där.
Ja, det tror jag absolut. Och jag tror alltså att det är ju så här, när man sitter med facit i hand och man vet att det blev inget slutspel eller det gick inget bra det här sista kvalet, och Nations League-samlingen i juni med 4 matcher där det var liksom 15 nya spelare in i truppen. Vi torskade dubbla matcher mot Norge och sen var det liksom kört. När man sitter med facit i hand, då kan man säga att han inte slutade på topp. Men det är ju där lite genom idrotten att man vet ju inte vad som är toppen. Nej. Och man vet ju inte, är man elitidrottare eller om man är idrottare eller i jobbet. Eller, det är ingen som, man tänker ju inte att vi ska förlora nästa match eller nästa kval ska gå dåligt. Alla jobbar ju stenhårt för att fan, nu ska vi ta det här vidare, vi ska utvecklas, vi ska bli lite bättre. Och nu kommer de här spelarna in, då ska vi forma det så här. Så alla jobbar ju stenhårt varje dag för att det ska bli så bra som möjligt. Och sen, fast det han, vi gick inte till EM. Vilket är ju en sorg för alla oss som gillar fotboll. Liksom.
Men, och ekonomiskt för fotbollsförbundet så är det en katastrof.
Absolut. Det är en stor intäkt från att spela mästerskap.
Så och det är ju lite snällt att säga, vi gick inte till EM. Det var ju överhuvudtaget inte nära att gå till EM. Det var ju för fan färdigt efter 3 matcher.
Ja, men absolut. Alltså,
vem ska bli ny då?
Ja, för det var just, först så var det, vilket var det? Kim och Tolle.
Ja.
Ja, och sen var det väl... vet du han
snack om Högmo, men han har skrivit på någon japansk klubb.
Det måste jag fråga. I senaste podden här nu så sa du att det är det finaste man kan ta svenska för fotboll, men han är ju norsk, Johan.
Ja, det spelar ingen roll.
Det är väl, han skiter väl i Svenska fotbollsförbundet.
Ja, okej, okay, att han gör det. Ja. Ja, men det är ju en passus. Det är ju fortfarande det finaste jobbet du kan ha
inte
i Sverige.
Inte för Högmo.
Nej, okej, okay, inte för Högmo, men det är ändå ett förbundskaptenens jobb. Gå till Japan.
Han är vart.
Varför gör han det då?
Pengar såklart.
Ja, det är där igen. Det är så jävla tråkigt.
Fyrdubblar sin
lön. Vad tjänar Viktor? Vi frågar att han tjänar. Han kommer inte säga, ska vi gissa? Ja, 70-80, är det mer?
Nej, jag tror han tjänar 61.
Ja, det är inte mer.
Alltså. Ja, jag tror han har mycket förmån också.
Underbetald fotbollsarbetare. Jobbar hårt.
Du har gratis lägenhet.
Nej.
Fri bil.
Men bor i Skogstorp.
Jag bor i Skogstorp.
Pendlar jag.
Det är ingen som betalar den hyran.
Ja, men övernattningslägenhet liksom. Så här, bara.
Nej.
Och varför har man inte... Man har vetat hur länge som helst, Viktor, att Janne skulle kliva av. Varför har man inte löst det här? Nu måste ni hoppa in på januariturnén. Det var väl inte tänkt. Och då måste man ha fått massor med nej här.
Ja, men det är så här. Nu, helt plötsligt Henke Larsson med på tapeten. Och för någon månad sen var det Kim och Tolle. Sen var det
Melberg.
Kim Hell. Ja, Melberg, jag tror han. Kim... nej, Mellberg, och sen så var det väl fan, det snackas om nästan alla som inte har ett jobb då, liksom. Det är väldigt, känner du så här att fan, gör vi det här bra under januariturnén, då jävlar.
Det vore ju direkt oprofessionellt att liksom recensera ens arbetsgivare. Och men jag kan tycka att det är lite det som ni ger sken av här, att om man ser det någonstans, ser man lite nyktert på det, så är det ett herrlandslaget går in i ett år, nu tar jag lite från huvudet, men med träningslandskamper i mars, det är inget EM-slutspel i juni, det börjar ett Nations League-spel under hösten och sen börjar ett VM-kval kanske hösten 2025. Så det är ju ganska långt kvar till det liksom ett skarpt läge.
Okay.
Och liksom den hetsen mot att att det inte är någonting på plats just nu, jag förstår inte riktigt den så. För att det, som jag har hört att de som arbetar med den rekryteringen har sagt, kanske lite klyschigt men också rimligt, att det är bättre att det blir rätt än att det går fort.
Mm.
Det är ingen stress heller. Det här är inte ett klubblag som har en ny match på lördag.
Nej.
Utan nästa match som gäller någonting är, alltså...
Jag hatar när vi har fel.
Bort.
Ja, okej då.
I Nations League, om vi får en drömlottning här då, med riktiga publiklagen, så kan Sverige hamna i samma grupp som Azerbaijan. Varför inte härliga Nordirland samt Gibraltar / Litauen.
Då kommer vi kunna vinna den gruppen.
Då vinner vi inte den gruppen. Då kan vi kasta bort nyckeln och öppna den där kassaskåpet.
Ja, men det är en sak också. Men vem ska bli förbundskapten? Det kan inte du heller svara på.
Nej, som det kan jag inte.
Fan, vilken är den bästa tränare du har stött på då? De här namnen som vi har nämnt då.
Jag tycker det där är jättesvårt att få den där frågan. Mm. Det är samma sak. Dels i rollen som jag har nu och har haft, att man får klubbar som frågar om någon kollega, hur är den och sådär. Och det är ganska svårt att uttala sig om någon annan som man inte har jobbat med. Sen kan man ju ha synpunkter på hur det är att sitta så här och prata med den och höra vad den har för tankar och idéer. Men det är svårt att ha åsikter om någon som man inte har jobbat med egentligen. Mm. Så det är ju lurigt liksom.
Hur nära kontakt har du haft med Janne under tiden som U21-tränare?
Nej, men vi är ju en grupp kollegor med ungdomsförbundskaptener från U21 till P15-landslaget. Men sitter också ganska nära koppling till Janne och Peter med herrlandslaget. Dels för att vi jobbar, alltså Svenska fotbollförbundet är som, jag gick ju igenom er arbetsplats här, inte helt olikt. Så att jag sitter i en korridor här i ett öppet kontorslandskap och så...
Kommer Kim Källström sitta längst till höger
där
borta?
Ja, Kim kommer säkert också ha plats där. Och på andra sidan korridoren sitter Janne och Peter. Så dels för att vi bara träffas i korridoren och pratar fotboll, vad har vi sett i helgen eller... hur var er förra samling eller vad har ni nu till att vi såklart har mer strukturerade möten? Jag har faktiskt aldrig varit på en.
Okay. Så det är ingenting som så här, fan på lördag då är det
hem. Vi börjar
mot Janne, sen drar vi till.
Det är faktiskt där har jag varit svag. Det är faktiskt en julfest på fredag, men jag har hållit mig undan dem.
Varför då?
Jag vet faktiskt inte.
Janne Andersson, han har ju en aura att när han riktar på kanelen, då drar han upp den här slipsen på huvudet. Mm. Och så här, ja!
Viktor, han ska bekräfta det här. Det är svårt för att han inte har varit.
Ja, jag missar dem tyvärr.
Ja, men
det jag skulle säga med Janne och Peter, att som i alla fall från min sida, otroligt uppskattade kollegor. Alltså väldigt... jag tror du nämnde det innan, men båda är ju verkligen så här rotade i den svenska föreningsverksamheten och har ju stått på golvet på alla olika nivåer och möjliga håll och kommer verkligen från det som jag kommer ifrån och har stått på samma, med samma frågor och samma saker och väldigt öppna och intresserade och villiga att dela med sig. Så otroligt uppskattade kollegor av oss som har jobbat med de yngre landslagen.
Jag vet att du vill avsluta nu eller?
Ja, vet du vad, jag måste bara, vad skulle vi in här med något? Ja, vet du vad, det här räcker ju inte. Det finns massor mer att prata om. Vi har liksom inte ens kommit in på det här med liksom fotbollstränare. Vad tittar du på? Så det jag hatar, det har gått 1,5 timme här. Och så har vi liksom bara skrapat. Han får komma tillbaka efter januari-turnén.
Ja, jag tänkte bara fråga så här. Är du för eller mot VAR?
Den alltså, det är alltid lite irriterande tycker jag att titta på fotboll när det blir så mycket diskussion kring VAR tycker jag. Alltså man tittar på matcher där VAR är med. Jag tittade på norska cupfinalen här i helgen och så är det ju, de har ju VAR och det är en tydlig straffsituation, men VAR plockar inte upp den. Sånt händer ju lite för ofta kan jag tycka. Mm. Om man nu har VAR. Så att det är svårt att hitta en bra nivå på det tycker jag. Jag tycker ofta att jag inte riktigt har samma känsla i mästerskap. Att det ofta flyter på lite bättre där. De har lite, jag upplever att de har något reglement att förhålla sig till där de tittar på vissa grejer och tittar inte på andra. Det blir lite tydligare. Mm. Men det är klart att alla upplever, tänker jag, den här millimeter offsiden som, vad fan var det här? Mm. Så att vi liksom och klyvde hårstrån och såg att det var offside. Samtidigt som det är en stor industri, även om jag precis sa det här med föreningsgrejen och att barn och ungdom och så vidare och så vidare, men på den absolut högsta nivån handlar det om väldigt mycket pengar. Men och att det då är det liksom, om vi kan få reda på vad som är rätt, varför vill vi inte ha det? Och jag tycker lite som det är i Sverige nu, där många är emot det, vilket jag har full respekt för att jag förstår vad ens argument och åsikter, men då kan vi inte ha en situation heller där halvtidspauser och efter matchens snack går ut på att titta på video och bedöma domarens insats. Nej. När alla får möjligheten att titta på den.
Fast det blir lika mycket om VAR. Det är ju sak samma. Och sen så här, ska man ha VAR? Fine, kör VAR. Men då ska det vara VAR ända ner till division 7.
Och det kommer bli svårt.
Det kommer bli jättesvårt, men då är det helt annan sport.
Ja.
Då är det fullt ut eller ingenting.
Nej, vi måste köra en och en halv timme till med Viktor efter januari-turnén. För nu måste vi runda, för att nu har vi ändå kört, folk orkar inte lyssna. Jag har en grej här. Har ju kollat runt lite grann innan här om någon hade någon bra story eller så. Du är ju bra på stories, har jag hört. Och nu är det väldigt mycket så här seriöst här och tråkigt, men du ska få dra en story. Stampet i hjärna har jag fått höra om.
Stampet i hjärna.
Vad var det här?
Det här var när jag spelade i Skogsuppskojf. Jag kommer inte ihåg vilket år förstås. Det kanske är ointressant när man är och möter hjärna borta. Men jag tror, jag som fotbollsspelare var väl inte den mest eleganta fotbollsspelaren. Jag spelade ganska mycket på kraft och spelade ganska fult stundtals. Jag kommer ihåg vi hade en väldigt jobbig match i hjärna. Och så gjorde de mål, kommer jag ihåg, och han ligger och firar.
Klinsmann-målgest.
Typ en Klinsmann-målgest.
Och då?
Och då råkade jag finnas i närheten där och skulle jogga ut till min position kanske som högerback eller någonting sånt. Och tog ett steg över honom då, eller på honom, som då blev stampet i hjärna. Att jag stampade på honom. Och det var ingen som märkte det.
Det var inget kort.
Nej, absolut inte.
Det var bara han som kände det.
Ja.
Ja, han kände det.
Det borde varit utvisning. Ja.
Nej, men...
Det borde varit.
Ja, absolut. 100%. Så turen var inte var då.
Nej, just det.
Så, men... Nej, vi var ett jävla roligt gäng där i Skogstorp och umgås mycket med många av dem fortfarande och hörs liksom då och då man stöter på några sådär. Så det var väldigt roligt. Men jag var väldigt, väldigt het, både mot domaren och mot mina motspelare.
Mm.
Jag har några frågor.
Nej, det går. Några frågor.
Plaskgräs, bra eller dåligt?
Jag gillar det.
Svenskan också, Superettan och...
Det är klart, en riktigt fin naturgräsmatta slår ju det mesta. Mm. Men det är ofta det inte ser ut så. Men det ger oss väldigt mycket. Vi kan träna på jättebra förutsättningar året runt. Och jag hade det i Eskilstuna. Det såg likadant ut varje dag. Om man jämför de första säsongerna när vi var på Årby. Började regna, så var det liksom pulshöjning hela eftermiddagen. För de vaktmästaren skulle sätta ut den där planen av den skylten. Liksom. Nu... Ja. Man får bra förutsättningar.
Men alltså, du får ställa frågan här. Jag måste bara pipa.
Jag kan inte, jag vet inte man gör.
Jo, men
när ska du bli klubblagstränare?
Ja, men jag tror någonstans att tiden kommer väl närmare och närmare. Mm. Jag har jobbat ganska länge på Svenska Fotbollförbundet, men jag trivs jättebra med det. Och som jag sa tidigare, just det här att det blev en liten ny roll att jobba kring U21-landslaget var en liten nytänning och det blev någonting nytt, men i framtiden ser jag mig absolut att jobba i en klubbmiljö igen.
Finns det anbud?
Nej, inte något konkret så idag så, men det är klart,
har funnits.
Över de här åren så har det ju varit vissa förfrågningar både från herr och damsidan, men inget som har känts tillräckligt attraktivt för att liksom lämna där jag är nu egentligen.
Ska jag göra så? Vi tar en del två efter du är tillbaka. Vart fan ska ni någonstans i januari?
Vi ska till Cypern.
Cypern. Trist att åka till en varm plan sådär.
Ja, jättejobbigt.
Ja.
Blir det.
Ja, vilka möter ni?
Vi har en motståndare klar, så vi ska möta Estland. Så får vi se om det blir en match till.
Ja, hoppas.
Estland, det blir tight.
Ja, det blir tufft. Ja. Men är du överens? Kom hit en gång till.
Absolut.
Bra.
Det brukar bli så här i slutet på året när det är slut på idéer, då brukar Kinnmark höra av sig.
Exakt, det var ett år sedan sist. Det kommer på att du inte har någon rädd. Det är jag som är kvar.
Ja, vad bra, du säger det. Lycka till nu på januari-turnén och så hörs vi sen.
Stort tack, kul att vara här.
Hej.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.